Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till veckans avsnitt av Echo Time Podcast i ett slaskigt februari.
Ja, för fan. Det är tidigt, vi båda är lite halvförkylda. Vi skulle spela in den här podden för 3 dagar sedan. Vi hade tekniska problem. Men nu jäklar, kör vi.
Okej, så det är tur att vi inte har en avsnittssponsor i det här, för du börjar ju med att svära.
Nej, alltså jäklar, jag tycker inte det räknas som en svordom längre faktiskt.
Okej, jag håller med. Då kan du berätta om din jäkla Gerard Perregaux som
du
har köpt.
Ja, shit. Vi går direkt in alltså. Ingen uppvärmning här.
Nej. För vi ska prata så mycket om klockor vi bara kan.
Ja.
Så då börjar vi prata om klockor direkt så att det blir ordning.
Ja, men vad bra.
Det är överhängande temat.
Jag fattar. Det är det som är den röda tråden i det här företaget och podcasten, eller? Klockor.
Echo Time Podcast.
Ja, men jag nosade upp någon liten Gerard Perregaux där med månfas och Breguet-siffror och jättefina, vad heter det, visare. Men, Assegai. De ser ut lite som Laurent Ferriers visare, du vet de här.
Jag kanske vet. Jag är övertygad om att de flesta inte vet.
Jag kan säga att de ser ut lite som... lite som blad på någon växt, kanske.
Okej.
Okay. Ja. Jag vet faktiskt inte så mycket om den här klockan överlag. Förutom att jag bara tyckte den såg väldigt fin ut. Så att, jag la upp den på min Instagram på Alex Watches. Kan man kolla.
Så, jag tyckte den var snygg.
Ja.
Några saker om den klockan. Den är helt i guld.
Ja.
Den har blivit rödflammig för att den har förmodligen aldrig blivit polerad.
Nej, exakt. Den har sån här guldoxid.
Det är neo-vintage.
Ja, jag tror att den är... By definition så är den nog vintage. Den är nog från mitten, slutet på 80-talet.
Okej.
Okay. Finns typ ingen information förutom någon italienare som har skrivit på någon italiensk forum.
Så det är en liten guldklocka med månfas och vit tavla.
Ja, 34 mm, månfas, datum... ganska avskalad. Boetten är lite... vad ska man säga? Den är, går lite i steg. Lite steppt. Jag känner att det är så svårt med svenska termer ibland. Alltså, fasiken.
Det jag tänker om Gerard Perregaux, om man gör till och med om jag ens uttalar det rätt nu. För man uttalar det inte så ofta. Och det
GP.
GP.
Göteborgs-Post.
Det märket har ju inte ens haft representation i Sverige på jättemånga år.
Nej.
För de hade en AD för länge sedan, vilket jag tror var typ Fredmans ur eller någonting. Mm. De har aldrig legat på typ så här, kanske har funnits på Biblioteksgatan någon gång i tiden för länge. Allt har ju legat någonstans någon gång i stan. Men, eller andra delar av landet, det är ingenting jag känner till. Men... det är ett väldigt ovanligt märke att se i Sverige överhuvudtaget. Både modernare och vintage. För
ja,
att det är...
typ det mesta man ser eller som man har sett antagligen är väl Laureato, liksom. Sportklockan.
Men deras mest kända modeller är Laureato. Ja. Hur uttalar man grejerna?
Laureato.
Det är helt sjukt att du klart oss så här länge och kan uttala varumärken.
Nej, alltså det är, ja, men vi säger väl fel på hälften av grejerna, liksom. Mm.
Ja, förmodligen. Okay.
Eller för svenska.
Men deras mest kända modell är en...
sportklocka i stål med integrerad länk och blå tavla.
Yes, ja. Men den gjordes ju i samma veva som de andra.
Ja, det
på 80-talet.
Yes, 70.
Så den är ju legit.
70-talet,
förlåt. Ja, för Nautilus Royale kom i mitten.
Kanske kom 80, jag vet inte.
Det var typ mitten
där omkring.
De andra var i mitten av 70-talet.
Ja, eller hur? 72 Royale och 76 Nautilus.
Där har du lite fakta i alla fall.
Ja, det är. För en gångs skull så far vi med någon form av sanning i den här podden. Ja, nej, men så den har jag köpt. Det var lite kul. Får vi se hur länge. Den har lite, behöver lite ompyssning. Hade lite snett bandhorn och sådär. Men det är sånt
man det är får guld, det kan man ju rikta.
Ja, det är bara trycka mot bordskanterna.
Ja, det får lägga en bit plast eller någonting innan.
Men apropå månfas, så har ju faktiskt vår skribent Andreas skrivit lite om hans, några av hans favoriter som har den här komplikationen som är lite av en vattendelare i klockornas värld, va?
Jag älskar månfaskomplikationen för att jag tycker den är ball.
Mm.
Den fyller ju ingen funktion.
Nej.
I, det är ingenting i våra liv som... till, som jag tänkte säga, gör att vi ens behöver en klocka på armen. men det är i synnerhet ingenting som gör att vi skulle behöva hålla koll på månens faser. Så det är ju...
Det skulle väl vara om man råkar bli en varulv då vid fullmåne kanske. Men,
eller om man ska behöver göra hembränt i månens sken ute i
moonshine
ute i Grödingeskogarna.
Grödingeskogarna, där dit vill man inte frivilligt.
Och då är det nice att ha en, då ser du jäkligt nice som typ 5712R med lite månfas så att,
ja, nej men absolut, men det finns alltså så här, jag tycker ändå att månfas på något sätt har någonting. Alltså det kan liva upp en lite tråkig klocka. Så här, hade, den här modellen som jag har köpt nu, den här GP:n, den finns ju också utan månfas. Då tycker jag att den blir lite, lite tråkig, lite platt liksom.
Lite menlös.
Lite menlös. För det är ju en rätt, alltså det är en, alltså 80- och 90-talet klockdesign.
Men det är inte kvarts.
Det var ju inte skitkul.
Inte kvarts i alla
fall. Nej, den är, så vitt jag har kunnat, jag har inte öppnat upp den än. Så vitt jag kunnat googla mig fram så har den faktiskt ett mikrorotorurverk och alltså då är automatisk.
Okej.
Okay. Jag brukar ju bara köpa batteri.
Men vi kan ju ta reda på det, för du riktar ju bandhorn mot skrivbordsbänken. Vi kan ju bara öppna den med en...
Med en ostronkniv som du skrapar av på kavajen, eller?
Ja, ostkniv.
Ostkniv, så var det.
Månfas.
Ja.
En kul komplikation. Det är som en minute repeater. Det är liksom det är så extra som är helt onödigt liksom. Nu är minute repeater som
det är lite värre.
Klingar tiden mycket värre, ja. Mycket värre. Men det är samtidigt så här, det är någonting i mitt tycke är något extra liksom att kasta in en månfas, för det är ju någon det är ju bara en extra komplikation.
Mm.
Som bara där av estetiska skäl.
Ja. För, ja,
för det är det du minst behöver. För det har ingenting med tiden att göra på det sättet heller.
Nej, eller nej. Det har det väl inte. Men så här... Ja,
månens totala fas är 29,5 dagar, så det synker inte ens med någonting.
Nej, exakt. Men ibland kan jag tycka så här... Att i vissa modeller så har man tryckt in den bara för att, till exempel.
Ja. Och det som på 5712 Nautilus med massa komplikationer.
Ja.
De har kastat in den.
Fast vad har den för komplikationer? Den har ju typ datum och power.
Så. Ja, men den ser mycket rörigare ut än vad den är. Så de kastar in en månfas vid sjurycket.
Mm.
Underbart.
Mm. Jag har aldrig varit någon riktigt stort fan av den modellen överlag. Kanske just på grund av månfasen i det här fallet. Då. Så det är lite så här... Det ska vara rätt tillfälle att peta in den. Tycker jag.
Jag tänker så här. Andreas skrev ju sin artikel som du sa. Han skrev om 8 favoritklockor med månfas. Mm. Vilket är subjektivt, för det var hans. Han valde ut de 8 klockorna, ja. på sajten på ecotime.com i den artikeln. Har du någon personlig favorit där du tycker att här har de gjort månfas väldigt rätt? Och finns det någon som du tycker det här om fan, ursäkta språket, här om offside?
Jag gillar ju typ, om vi tänker då, evighetskalendrar har ju månfas av en anledning. Alltså där för att det är en evighetskalender liksom, förstår du? Det finns ett syfte att ha den så på ett annat sätt än kanske i en, vad vet jag, så en klocka som visar timme och minut, och så har man en månfas bara för att kanske inte finns ens när de bara har timme och minut och månfas. Det brukar väl vara ett datum involverat också. Men i vilket fall, jag gillar ju när det är en, liksom en ren layout med månfas. Om vi tänker subtavlorna då, om du har en subtavla 12, 3, och 9 och så har en månfas klockan 6 eller du har en månfas klockan 12. Det finns en harmoni, en liksom någonting som lirar ihop symmetriskt liksom på urtavlan. Sen finns det ju då exempel som till exempel Patek Philippe Nautilus 5712 där man bara har skickat in den här klockan 7 liksom, eller var den ligger någonstans 7.
Mm.
Ja.
Nere i vänstra hörnet.
Ja, och där tycker jag att det är så här, aha. Alltså, varför?
För att det är fett.
Ja, enligt dig.
Yes. men det är det jag menar. Och många andra.
Ja, absolut. Men jag tycker så här, ett annat exempel som var med i artikeln är ju till exempel Glashütte original.
Mm. De gör en hel del coola grejer. Alltså.
Ja, och de, det är väl de och Lange, de har ju lite samma liksom design så att säga med hur saker och ting är placerade. Men där följer de ju en annan princip. Det vet jag inte om Patek gör på samma sätt, men där är det ju liksom gyllene snittet hur allting ligger i deras tavlor symmetriskt liksom. Där tycker jag ändå, och den är väldigt liten och smakfull. Det är inte liksom en stor som tar upp halva urtavlan liksom.
Många brands har ju olika designperioder också. Så vissa varumärken har ju spaceat till det lite mer. Mm. Och vissa har varit mer konsekventa över tid. Som säger gyllene snittet ska se ut på ett visst sätt. Ska vara, fast har inte Glashütte gjort många... Både Lange och Glashütte har väl gjort många klockor som där månfasen är off-center.
Ja, ja, absolut. Men det är ju för att allting annat är off-center där också, förstår du? Alltså deras subtavlor, de har ju inte... De har ju tryckt in allting i små urtavlor på urtavlan. Alltså det är ju sällan de har, eller ja, kollar vi Lange 1 då, till exempel, utgår från den modellen så är det ju så. Men jag måste säga, det finns en månfas som jag tycker är skitcool. Och Arnold & Son, det varumärket, eller tillverkaren, de har gjort flera klockor där liksom månfasen är hela grejen. De har ju en modell där liksom månfasen är halva urtavlan och de visar egentligen bara timme och minut och så har de en skitstor månfas.
Den tar upp 40% av tavlan.
Ja, där fick jag ju faktiskt ett exempel på någon tillverkare som bara har smackat in en månfas liksom. Men de har ju, det är lite...
Det är hela grejen det, också med, ja, med den klockan.
Men de har en till, den modellen som Andreas tog med i sin artikel som heter Luna Magna, där de har en månfas i 3D. Alltså det är liksom en måne som faktiskt roterar liksom på urtavlan. Som vi har sett också live, fast en blingad version av den i...
Den täckte de med diamanter, så makes no sense ändå.
Exakt. Ja, men alltså den tycker jag är cool på riktigt. Alltså just hur... Att man har en 3D-månfas då helt enkelt. Och som jag tror faktiskt är världens största inom liksom urmakeri.
Största månfasen på en urtavla.
Ja, i 3D.
Det är coolt.
Ja.
Kom på en annan sak. Artisan de Genève har ju, de modifierar Rolex och Patek och sånt åt kunder. De gjorde en sub, vi kollade på den något år sedan eller någonting när vi var i Genève och träffade dem. En Submariner som har time only och månfas som gjort om bezel och urtavlan lite. De har modifierat. De modifierar hela klockan och urverk. Och så gör de olika mycket beroende på vilken modell de och vilken kund de jobbar med. Det är väldigt high end. Väldigt high end.
Den har Aventurin tavla också.
Just det. Så Aventurin tavla tidvisning och månfas på dykarur. Det är så onödigt.
Ja.
Det är som helisade rollar i... Det är som
sportmodeller.
Det är som sportmodeller i helguld med diamanter. Så här, dykar ur och sådana grejer. Det är, så här, det är bara lyx och bling. Fast här var det väldigt smakfullt. Jag älskar Aventurin-tavlor som har så här, ser ut som en stjärnhimmel. Liksom.
Exakt.
Så man har kastat in en månfas. Det var riktigt cool, men helt...
Off-brand.
Nej, inte ens off-brand. Det är bara, ja, kanske off-brand för Rolex. För Rolex, men det är en modifikation av en Rolex. Men varför gör man det här? Jo, för att det ser jävligt coolt ut bara.
Ja, jo. Nej, men det får man väl ge. Det kanske inte är någon, det kanske inte är min favorit som de har modifierat. Men det är kul att, ja, att man har gjort det. Liksom. Ja. Bara för att, typ.
Och jag kom på en annan sak som jag också brukar... När jag tänker på månfas, en av mina favoritklockor att kolla på, är, det finns äldre Speedmasters. Det finns en viss referens som jag inte har i huvudet. Mm. Men den har månfasen klockan 12.
Yeah.
Den tycker jag är jätteball.
Ja.
Och jag bryr mig inte jättemycket om Speedmasters i regel. Jag säger inte att det inte är världens bästa klocka. Vilket för typ är det. Man kan leva ett helt klockliv med en Speedmaster. I stort sett.
Ja.
Ja.
Ja, absolut.
Ska, så här, Speedmaster, ska du välja en klocka och bara ha, så är det garanterat en av kandidaterna.
Ja.
Ja, och det jag tänker inte ens för mig själv. Jag tänker objektivt att det är många som går in och köper. Det här ska vara min klocka. Liksom. Mm.
Nej, absolut.
Så, inte min favoritmodell. Även fast det är en objektivt bra modell. Av många anledningar. Men just den som har... Jag tror det finns flera referenser som har gjorts med månfas. Men det är en av de äldre som är, har månfasen klockan 12 som jag tycker ser så jävla ball ut.
Jo, men det är ju en, egentligen en, vad ska man kalla det, en vanlig moonwatch med liksom tre register för kronografen plus ett fjärde då för månfasen klockan 12. De har ju gjort moderna, det finns ju nu i sortimentet, de automatiska varianterna. Andreas hade faktiskt den med i sin artikel.
Men de är keramisk bezel och lite andra.
Ja, keramisk case, automatisk, två register för kronograf och subsekund och sen månfas klockan 6.
För den jag, de är coola, som, de är väldigt coola. Men den jag tänker på har så vintage-looken med månfas.
Jag fattar.
Så det blir också den här att trycka in mer komplikationer i en sportklocka i stål. Det tycker jag är kul också. För att komplikationer utöver datum och lite, kanske månadsvisningar, sådana där grejer, brukar ofta vara reserverat till guldklockor.
Mm.
För att guldklockor är mer high-end och då går det hand i hand med mer komplikationer och högre prislapp. Jag gillar när de spacear ut stålklockor.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och samtidigt därför gillar jag så gamla Universal Genève-klockor och sånt också, så här Tricompax och alla de där, för det är stålklockor, det händer jättemycket grejer.
Men du, guld och du sånt gillar ju också så kallade busy dials, eller hur?
Ja, det ska vara härjigt. Men det är därför jag gillar Richard Mill och såna grejer också, som är helt andra spektrat, för att det är moderna grejer.
Har de gjort någonting med månfas förresten?
Det är inte vad jag vet spontant.
Nej.
Men det är liksom bara högteknologiska klockor. Och då syftar jag på vad de klarar av och, på armen. Liksom. Vilken Rolex klarar av att du har spelat tennis mer än i, eller golf och bara liksom Formel 1, whatever. Liksom.
Mm, mm. Ja, jag hör det.
Sidospår, för att jag tycker Richard Mille är coolt. Jag gillar lite udda saker, eller ja. Tvungen att tänka vad jag gillar. Men just den Speedmaster med månfas tycker jag är cool.
Ja, noterat.
Bra.
Ja, annars då, klockornas värld. Det händer inte skitmycket just nu.
Det hände någonting för typ en månad sedan som jag inte riktigt var med på vad det var. Det var LVMH Watch Week. Mm. Vad är det för någonting?
Det är en liten mässa som varumärkena som tillhör Louis Vuitton Moët Hennessy, alltså LVMH, visar lite nya modeller. Och där ingår Bulgari, Tag Heuer,
Zenit
och Hublot.
Oh.
Tiffany och sånt också, men ja. De fyra är väl de som visar lite nyheter vad gäller klockor.
Tiffany är ju väldigt klockrelaterat, även fast de inte är det.
Ja, alltså de är väl främst inriktade på liksom, de har väl lite instegsmodeller vad gäller damklockor. De har väl ingenting riktigt för herr. Och har väl inte haft det på väldigt, väldigt, väldigt länge.
Kommer ihåg en vän till mig? Han var ute efter en Tiffany Company East West-klocka heter den. Det är en sån driver's watch. Okay. Så att hela urtavlan är snedvriden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
90 grader.
Mm. De släpper väl mest så här komplicerat och mycket diamanter och grejer. Ja. Ingenting som är liksom som du hittar i Sverige direkt så.
Så alltså det är ett smyckesmärke som i grunden är det en smyckestillverkare som även har gjort klockor. Och sen har de retailat klockor också åt vissa varumärken, till exempel Rolex och Patek Philippe under åren.
Cartier.
Och det är därför det finns klockor med Tiffany-tavlor.
Yes.
Så hänger det ihop. Och de ägs nu av LVMH.
Ja.
Så de släpper lite nyheter.
Ja, jag vet inte om de släppte någonting under LVMH Watch Week. För då var det väl fokus på då Bulgari, Tag Heuer, Zenit och Hublot. Så där kom det lite nya modeller. De har vi kollat på. Mia skrev om dem på sajten.
Var de grön, cool Zenit kronograf?
Zenit släppte dels sin Chronomaster Sport med grön urtavla och grön keramisk bezel. De släppte även en rätt fet Chronomaster Sport i roséguld med meteorittavla och lite ädelstenar.
Mm.
Den var cool alltså.
Herregud.
Ja, faktiskt. Apropå så här, onödiga materialval och utsmyckningar på sportklockor.
Eller nödvändiga. Måste ju hända något.
Ja, men de släppte en ganska intressant modell tycker jag i alla fall. Det var en variant på en gammal, jag vet inte om man ska kalla det prototyp, men den tillverkades i väldigt få exemplar någon gång på 70-talet. Ja, men den heter i alla fall Chronomaster Original Triple Calendar. Och ja, som jag var inne på. På 70-talet tog de fram 25 prototyper av den här kalibern. Men nu kommer det liksom i en vanlig upplaga då, som inte är limiterad. Med en skön boettstorlek på 38 mm. Det tycker jag ändå Zenit har varit ganska bra på under ganska lång tid. Att hålla sina boettstorlekar ganska humana. Det har legat där runt 38-39 ganska länge på många modeller. Sen har ju mycket varit reissues och gamla modeller. Därför har man inte blåst upp dem. Som vissa andra tillverkare har haft ovanan att göra. Liksom. Man har hållit sig ganska...
De tar en klocka som redan var 36 mm så blåser de upp den till 42.
Ja, exakt. Ja, det är väl ingenting som jag är jättestort fan av. Men den här modellen släpper man i 6 olika versioner. 3 olika urtavlor på länk och på band. Jag tycker den ser riktigt bra ut, rent generellt. Så det var intressant att släppa från Zenit, tycker jag ändå. Sen hade vi då Tag Heuer som släppte en riktigt sjuk klocka. De är ju inne mycket på det här med labbodlade diamanter.
Mm.
Och håller på att göra det till en grej. Liksom. Och där...
Det är de och Breitling.
Ja, precis. De släppte en Tag Heuer Carrera Date som heter Plasma Diamant Avantgarde, som är en så här miljoner kronor typ klocka med baguetter och kronan är en diamant och allt möjligt. Så den var riktigt...
En härjig klocka.
Ja, faktiskt väldigt härjig. Sen släppte de 2 karriärer. En med Tourbillon, grön tavla. Rätt cool. Och en med...
Grejen med Tag Heuer ser ju väldigt bra ut.
Ja.
Jag träffar få personer som köper de nya, men det är samtidigt... Men det är, alltså, modellerna ser väldigt bra ut. Jag förstår varför intresset finns där.
Ja, liksom. ja verkligen.
Och då tänker jag basmodellerna. Det är klart att de kan göra helt knäppa diamantklockor och sånt också. Vilket är kul, för att det ligger ju inte i deras DNA att göra det heller.
Nej.
Det är, Tago är ju egentligen en gammal racing.
Ja, men de har ju verkligen börjat ta ut svängarna efter LVM och köpt upp dem. Faktiskt. Och blivit lite som ett... Jag skulle inte kalla det för ett mini-hublå, men man ser ju tendenser där att de gör lite mer spacade grejer som de inte har gjort förut. Och Bulgari släppte en del, lite revivals på så här gamla modeller som jag tycker är ganska tråkiga, om jag får vara helt ärlig.
Det får du.
Men de släppte två nya modeller av Octo Finissimo, en i gult guld med blå urtavla. Och en i stål med typ en så kallad salmon dial.
Och då Finissimo i deras kvadratiska jätteplatta klocka.
Ja, exakt. Deras sportklocka som...
Tog klockvärlden med storm när den kom. Och nu gör de bara remakes på den.
Ja, typ så. De hittar väl på någon ultrakomplicerad variant typ varje år som blir världens tunnaste av något slag.
Var inte det först... Richard Mille gjorde ju världens tunnaste klocka nu. Och innan dess var det...
Bulgari.
Och innan dess var det...
PRC.
Ja.
Världens tunnaste mekaniska klocka ska tilläggas.
Ja, för det är för att trycka in ett slimmat kvartsverk. Och det är för svårt för att smälla in en automat.
Ja, men jag tror Bulgari... Alltså jag tror PRC låg på 1,9 mm tjocklek. Det var under 2 i alla fall, har jag för mig. Sen gjorde ju Bulgari... Typ såhär 1,85.
Och är det 1,7?
Nej, eller 1,8. Det skiljer såhär 0,05 millimeter. Alltså så vi snackar ju väldigt lite. Men otroligt imponerande ändå att man lyckas tillverka. Bulgari gjorde ju tyvärr...
Guinness World Records så där med skjutmått.
Ja, och många... Alltså såhär, Richard Millen är väl inte den snyggaste klockan.
Va?
Bulgari tryckte in en QR-kod i sin, det tyckte jag var så här, jaha. Det kändes lite väl.
Det åldras ju inte så väl.
Nej, exakt.
Fast jag kommer ihåg en...
Men samtidigt så gör man typ 5 eller 10 klockor och de kostar 4 miljoner. Liksom.
Fast jag kommer ihåg en... jag läste marknadsföring 8 år sedan.
Ja.
Så det här kommer jag aldrig glömma. För vi gjorde ett projekt, helt sidspår, men viktigt i sammanhanget. Att... Vi gjorde någon slags förpackning och satte en QR-kod på det.
Mm-hmm.
Och då sa någon marknadsföringsvetare att det är ingen som använder QR-koder längre. Det var 8 år sedan.
Längre?
Ja, då. Aha. Och nu tycker jag att alla använder QR-koder till den grad att de smäller in det på en klocka. Till
ja, man har ju inte ens menyer på vissa restauranger.
Nej, och Breitling-certifikat, också sidospår om QR-kod. QR-kod.
Ja.
Hublå har inte ens
certifikat. Nej.
Så många gånger jag har plockat upp en... Det här har hänt 3 gånger det senaste året. Jag har plockat upp en Hublå. Jag bara, fan ligger certifikatet?
Mm, finns inte.
Frågat kollegan, var är certifikatet? På internet? Ja. Ah.
Ja. Ah.
Okej. Okay. Makes sense att inte ha ett plastkort till. När man kan ha ner... Ja, bara kolla upp så klockan är som den ska. Med hjälp av en QR-kod. Eller någonting. Inte ah.
Men det kör väl Richemont, vad du märker, kör väl också QR-koder i
Cartier-kärt har QR-koder på sig.
IWC.
Ja, så jag trodde inte att
QR-koder
skulle påverka mitt liv så här mycket som det gör med klockor. Men det gör det, och uppenbarligen till en grad att vissa klockmärken sätter QR-koder rakt på klockan till och med.
Ja, exakt.
Någon som inte jobbar med QR-koder ännu, vad vi vet.
Ja.
Tänk om du gör det nu.
Rolex?
Nej.
Nej.
Sjösandström.
Sjösandström? Ja.
Vet varför jag vill prata om Sjösandström?
Jag vet mycket väl varför du vill prata om Sjösandström.
För att Sjösandström är inte bara en högintressant svensk tillverkare som gör unika och bra modeller. Och även många basic-modeller som var en bra att ha-klocka. Liksom. Klockiga klockor.
Klockiga klockor.
Klockor som ser ut som klockor och fungerar som klockor är lite instegslyx.
Mm.
Utan de gjorde en modell som heter Chronolink.
Mm.
Som de släppte på 90-talet.
Mm.
Och den blir väldigt populär för att den har både en digital modul och en mekanisk modul. Så man kan flippa upp ett lock och så kan man se tiden på olika sätt.
Mm.
Den klockan tillverkar inte längre, men de sålde den väldigt länge.
Mm.
Och de har gjort en väldigt intressant revival, för att jag vet inte hur många andra märken som har gjort så. Jag kommer inte på något top of mind, men istället för att göra en relaunch på modellen, som till exempel gjorde med Landsort, när de gjorde inte Landsort på flera år och folk gapade om att de skulle göra dem, till slut gjorde de dem med gott resultat. Har de släppt nya urtavlor, 4 stycken till Chronolink. Så det betyder att om du har någon gång köpt en Chronolink så kan du komma in till Sjö Sandström och få en ny urtavla. Och det är orange, grönt, blått, vitt med
silver. Silver. Det är 2 som de kallar, har jag för mig, Classic. Och det är då i silver och i blått med, den är lite tvåfärgad skulle man kunna säga, eftersom sekunden har en annan färg än resten av urtavlan. Och sen har de ju släppt dem lite sportigare i grönt och i orange.
De var snygga.
Verkligen, och vi var faktiskt hos Sjö Sandström och har varit inne i deras verkstad. Och,
stört,
det gjorde vi verkligen. Vi störde deras duktiga urmakare och fick ta del av själva processen. Hur det går till behind the scenes när man byter urtavla på en Chronolink.
Förhoppas vi inte skapade några garantiärenden.
Nej, det gjorde vi nog inte.
Vi rörde inte klockorna. Vi rörde bara klockorna när de var ihopmonterade av urmakare.
Ja, exakt. Så vi var där i södra Stockholm.
De ligger på Ringvägen på Södermalm. De har jättefint showroom, kontor. Och hela övervåningen är urmakeri,
exakt. Så det kommer vi faktiskt göra en liten feature på sajten som kommer kanske i samband med att det här avsnittet släpps eller strax därefter. Så håll ögonen öppna. Och,
ja, för vi kommer skriva, det blir lite om Chronolinks historia, om de nya urtavlorna. Och besök hos Sjö Sandström där vi kollar på när de faktiskt renoverar och byter urtavlor på gamla Chronolinks åt kunder som har köpt dem förut och vill piffa upp dem. Och en sak som är intressant som jag lärde mig på plats av Kristoffer på Sjö Sandström är att det var Bofors som gjorde
modulerna.
De första modulerna.
Exakt.
Så på tidiga Chronolinks så kan modulerna vara märkta med Bofors om de inte har blivit bytta någon gång.
Precis.
Vilket man kan tycka är coolt.
Mm.
Där har lite svensk klock- och industrihistoria på armen.
Mm.
Som man kan byta urtavla på om du vill.
Som nu man kan byta. Ja, exakt. Jag tyckte urtavlarna var snygga också. Nu såg vi bara 2 av 4 monterade. Väl.
Ja, de är ofta snyggare i än de är utanför. Ja, de är snygga utanför och snygga i.
Exakt. Så det tycker vi var kul och en intressant nyhet vad gäller liksom den svenska klockindustrin.
Ja, och jag missat att de har deras de har ju, jag tror i alla fall jag såg 4 urmakare på plats på som sitter och skruvar för fullt. Liksom. Så det,
ja, exakt.
Deras operation är mycket större än man kommer ihåg att den är. Liksom.
En annan intressant nyhet som vi behöver dela med oss av är ju faktiskt att PSG, som vi har gapat mycket om här.
Det är en on-brand nyhet för dig.
Ja.
Vi måste prata om PSG.
Deras modell Polo, som de släppte 1979.
Är det en klocka med integrerad länk?
Ja. Fast de gick sin egna väg kan man säga. De har ju inte tillverkat den i stål. Då.
Är PSG egentligen en smyckestillverkare eller en klocktillverkare?
Både och. Jag skulle säga att de är lite som Cartier. Haft mycket smyckesfokus. Och det är väl där de en gång i tiden börja. Men PSG har ju haft en jätteviktig del av liksom, vad ska man säga, modern klockhistoria. De var ju pionjärer vad gäller en tillverkning av ultratunna mekaniska urverk. Och även ultratunna stentavlor som satts i de här klockorna med ultratunna mekaniska urverk. 1979 så introducerade de en sporty chic. Det känns som att det är en term som används alldeles för ofta nu för tiden i liksom
den marknadsföring. Den är bannlyst i den här podden.
Ja, sporty chic. De släppte en det här är ju liksom i kölvattnen av liksom Royal Oak och Nautilus då. 1979, strax efter, ett par år efter båda de två. En sportklocka helt guld för honom och för henne. Och den hette då Polo. Och fanns egentligen i, vad ska man säga, två former. Antingen en lite mer rund klocka med integrerad länk och en rektangulär som var mer som ett armband. Och den lite mer runda varianten då har man gjort en remake på nu. Där den är ganska lik originalet sett till hur den ser ut, men det är några grejer som skiljer. Man har blåst upp storleken till mångas förtret eller till nördarnas förtret. Ett par millimeter. Man har stoppat in ett mikrorotorurverk i den. Istället för kvarts som det var på den tiden. Och prislappen ligger på typ så här, jag tror att det var 70 eller 80 000 euro.
Det är kralligt.
Det är kralligt.
Vad kostar en vintage Piaget Polo?
Ja, typ 100.
I stål?
Nej, de gjordes inte i stål.
Aldrig?
Jo, i modern tid. De, okay, gjordes i ganska många olika versioner. Både i vitt guld, i gult guld. De gjordes i liksom tvåton, vitt och gult. De gjordes i tvåton, gult och vitt. De gjordes med olika urtavlor och så vidare. De gjordes även i någon form av PVD. Så svart, jag vet inte om det var antagligen då PVD-färgat guld på något sätt. Liksom. De är ganska ovanliga. Jag har sett någon gång på internet.
Men så har man sagt att jag måste ha nya Piaget Polo i guld fast räntorna dödar mig. Då ska man kolla på vintage.
Ja, jag skulle vilja säga att de förhållandevis är ganska prisvärda fortfarande, även om de kostade typ hälften för två år sedan. Som mycket annat.
Det var så, mycket annat som kostade dubbelt så mycket för två år sedan också.
Ja, så är det väl. Men ja, alltså, man kan ju säga att om vintage PC var liksom kraftigt på gång och började bli hypat, så har det ju inte tyvärr minskat den buzzen som är råder kring märket just nu. Framförallt inte efter den här polon släpptes och blev väldigt omskriven i klockmedia. Jag kan tycka att det är kul att man ändå på något sätt håller sig rätt trogen till originalet, fast med lite moderna uppgraderingar. Lite som Vacheron när de återlanserade sin 222 för två år sedan. Eller om det var två år sedan.
Mm. Den är ju fortfarande jättehypad, helgullan.
Ja, exakt. Så vi får se. Jag tror att PC, de kommer nog släppa en hel del intressanta grejer i år. Så det ska bli intressant att följa.
De har ju historien och modellerna för att bara gasa liksom. Och hitta på nya varianter, moderna varianter av de gamla grejerna. Liksom. Sen är det typ ingen som säljer PC i Sverige. Var det NK?
Ja, NK. NK är de enda, vad jag vet, som säljer PC.
De säljer Bulgari också.
Det gör de.
Ja. Varje gång jag går förbi där så ser jag PC och så ser jag att de har en monter med Bulgari.
Ja, men de har väl en liten egen butik liksom.
Ja.
Mm. En butik i butiken. En butik i varuhuset.
Shop in shop.
Shop in shop.
Så men PC kommer ju troligtvis göra flera intressanta grejer utöver det här släppet som var
intressant i sig.
Intressant i sig, men med en saftig prislapp, tycker jag.
Ja, det tycker jag mer. Ja,
det är ju helgulds Rolex kostar ju hälften på list.
Ja.
Så det är, ja.
Med helgulds Rolex har inte mikrorotorurverk.
Nej, kanske inte. Och med det sagt, tror jag att vi har täckt mycket av det som har hänt.
Ja, det skulle jag säga. Med det sagt så rundar vi av och så hörs vi snart igen.
Tack så jättemycket för att ni lyssnade.
Tack för att ni lyssnade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.